Ja, då vill jag hälsa alla er välkomna till den här studiedagen i Uppsala med pastor John Wood. Och han kommer att göra en introduktion över själva kursen och utbildningen senare, så jag ska inte gå in på det. Men jag vill hälsa alla er välkomna hit i alla fall. Vi ska inleda med att läsa ett stycke ur Saltaren. Vi ska läsa ur psalm 119.
Welcome. Most of you I have met before, so let me introduce myself. I'm John Boat. I'm here to serve as friendly counselor for Scandinavia.
Mitt namn är John Bott, och jag är här för att tjäna som en vänlig rådgivare för Skandinavien.
And the primary responsibility that was given me in the call I received was to help provide church worker training.
Och det viktigaste i den kallelse som jag fick, det var att hjälpa till att utbilda tjänare i våra kyrka.
And that's what today is, the beginning of what we hope will be a series of courses for our leaders within the congregations.
Och det är därför vi har samlats idag också, det syftet med den här dagen, att förhoppningsvis ska ha början på en utbildning för lärare i våra församlingar.
This is number 2 of 7 times that this course is scheduled to be presented.
Det här är den andra 7 gånger som just den här kursen är schemalagd.
The Wisconsin Synod looks at a map and has a pretty broad definition of Scandinavia.
Wisconsin Synoden, när de tittar på en karta, så har de en ganska bred definition av vad som är Skandinavien.
Next Saturday this workshop will be presented in Riga, Latvia.
Nästa helg så kommer det vara i Riga. I Litauen.
Next week, after that, we'll be in Norway at Valdnes.
Och en vecka senare så ska vi vara i Norge i Valdnes.
And we're also scheduled in December to go to Finland, to Helsinki.
Och i december så kommer jag att åka till Finland, till Helsingfors.
Today is a day of serious theological study.
Idag så kommer vi att ägna oss åt ganska djupgående teologiska studier.
Again, I hope that our discussion will also show that this is very practical and has everyday meaning in our congregations.
Jag hoppas att våra diskussioner ska visa att det här är också något som är praktiskt mycket användbart varje dag i våra församlingar.
Once we get started, you can answer or comment in Swedish. Peter will help me translate, so I understand.
När vi väl har kommit igång här så får ni gärna ställa frågor och ska vi försöka översätta så att John kan besvara dem.
And I'll make my comments in English.
Och jag kommer då att svara och ge mina kommentarer på engelska.
I'm coming to be impressed with how brilliant the Swedish people are.
Jag har blivit imponerad över hur utomordentligt duktiga svenskar är.
You can speak this language.
Ni kan tala mitt språk.
Every time I go to class, it seems like what I learned contradicts what they told me the week before.
Varje gång jag går till kursen i svenska så verkar det som att det de säger motsäger jag fick lära mig veckan tidigare.
And if I come to Västerås or Norrköping, it contradicts what they teach me in Göteborg.
När jag kommer till Västerås eller Norrköping så det är också tvärtom mot det jag får lära mig i Göteborg.
But I'm going to keep at it and I expect to get it eventually.
Men jag ska fortsätta att försöka och slutligen så hoppas jag lära mig.
For our study today, you need the set of worksheets that are in front of you. And you also need a pencil or a pen. We have extra pencils or pens. If anybody needs one, raise your hand and Germany will bring you one.
Idag så kommer ni behöva dels papper som finns här med frågor och arbetsuppgifter och det som penna. Vi har pennor här som jag förlorar.
What we are going to do today is to attempt to study in one day one of the classic books of Orthodox Lutheranism.
Det vi ska försöka göra idag, det är att studera en av de klassiska verken inom ortodox Lutherism.
Dr. Walther spent about 2 years delivering the lectures that we're going to attempt to understand in 4 hours.
Dr. Walther ägnade ungefär 2 år till att skriva den här undervisningen som vi ska försöka tillgodogöra oss på 4 timmar.
Life was simpler in those days.
Livet var enklare på den tiden.
For excitement, on Friday evening, the students came to listen to Dr. Walther lecture.
Som underhållning på fredagskvällen så kom studenterna för att lyssna på Dr. Walthers föreläsning.
For 2 years, they came to listen to exciting lectures on the proper distinction between law and gospel.
Under 2 år så kom de för att lyssna på spännande föreläsningar om skillnaden mellan lag och evangelium.
So if this afternoon around 2 or 3 o'clock this starts seeming a little long, thank yourself, or thank God that you're not one of Dr. Walther's students.
Så ni börjar tycka nu framåt eftermiddag vid 2:30, det var hemskt så lång tid det här. Då ska ni vara tacksamma för att ni inte var Dr. Walthers ledare.
And so we're going to begin. We begin with the introductory thesis. The doctrinal contents of the entire Holy Scriptures are made up of 2 doctrines differing fundamentally from each other, namely the law and gospel.
Det läromässiga innehållet. Läroinnehållet i hela skriften består av 2 läror som är fundamentalt olika varandra, nämligen lagen och evangeliet.
Dr. Martin Luther said, put the man who is able to separate the law from the gospel at the top of the list and call him a doctor of Holy Scripture.
Dr. Martin Luther sa, sätt en man som klarar av att rätt skilja mellan lag och evangelium högst upp på listan och kalla honom en doktor i den heliga skrift.
You can turn to the worksheet for the introduction and you can work through or write your answers on as we go through.
Ni kan under tiden som vi pratar här så kan ni följa med på de här papperna och skriva era svar kontinuerligt.
In the same sermon that Luther said that distinguishing law and gospel properly makes one a doctor of Holy Scripture, he defined the law as God's word and command in which he commands us what we are to do and not to do and demands our obedience or service.
I samma predikan som vi nyss har nämnt så definierar också Luther lagen som Guds ord och befallning i vilken han befaller oss vad vi ska göra och vad vi inte ska göra och kräver av oss vår lydnad eller tjänst.
Can you give me a Bible passage that is a law passage?
Kan någon här nämna ett bibelord som är typiskt för lagen, som talar om lagen?
Hela din fader och moder.
Okej. Another one?
Du kan använda bibelord för mig.
Okej. And others of the Ten Commandments. Can you give me a Bible passage that summarizes the Ten Commandments?
Jag älskar Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, all din kraft, all din förstånd och din nästa som dig själv.
Okay. Correct. And can you give me a Bible passage that summarizes the law in all 3 words?
Var fullkomlig.
You perfect?
Yeah.
Okay. Correct. Luther defined the gospel as a doctrine or word of God that does not demand our works or command us to do anything, but simply asks us simply to receive. the offered grace of the forgiveness of sins and eternal salvation, and be satisfied that it is a present for us.
Låt det definiera evangelium som en lära eller ett ord från Gud, som inte kräver några gärningar eller befaller oss att göra någonting, men helt enkelt istället ber oss att ta emot det eviga erbjudna nåd och den förlåtelse för synder och den eviga frälsning som han erbjuder, och vara nöjda med att det är en present till oss.
Can you give me a Bible passage that summarizes the gospel? Good one. Now, can you give me a Bible passage that has both law and gospel in one simple Bible passage? Romans 3, capital 6. Okay. We want to look at some ways that law and gospel are not different, but rather are the same.
Vi ska titta på några sätt som lagen och evangelium inte är olika, utan istället är ganska lika.
Do not say that the gospel is a divine doctrine and the law a human doctrine. Each is the word of the living God himself.
Säg inte att evangelium är en gudomlig lära och lagen en mänsklig lära. Båda dessa läror är den levande Gudens ord.
Both law and gospel are God's word.
Både lag och evangelium är Guds ord.
Don't say that only the gospel is necessary and that the law is unnecessary.
Säg inte att bara evangelium är nödvändigt och att lagen är onödigt.
The law is not an addition that can be thrown out. Both law and gospel are equally necessary.
Lagen är inte ett tillägg som man kan göra sig av med. Både lag och evangelium är istället lika viktiga.
Without the law, the gospel is not understood. Without the gospel, the law does not benefit us.
Utan lagen så kan vi inte förstå evangelium. Och utan evangelium så har vi ingen nytta av lagen.
Do not say that the law is the teaching of the Old Testament and that the gospel is the teaching of the New Testament.
Säg inte att lagen är Gamla testamentets undervisning och evangelium Nya testamentets undervisning.
There is gospel in the Old Testament and there's law in the New Testament.
Finns istället evangelium i Gamla testamentet och lag i Nya testamentet.
Both law and gospel are found throughout the Bible.
Både lag och evangelium finns i hela Bibeln och kan hittas i hela Bibeln.
Do not say that the law and the gospel have different final goals, as if the gospel is aimed at people's salvation and the law is aimed at people's condemnation.
Säg inte att lagen och evangelium har olika yttersta mål, som om evangelium skulle ha som syfte att få människor frälsta och lagen har som syfte att fördöma människor.
Both law and gospel have people's salvation as the goal.
Både har istället människors frälsning som mål.
But the law, ever since the fall, cannot lead us to salvation. It can only prepare us for the gospel.
Men lagen kan, ända sedan syndafallet, inte ge oss evigt liv och frälsning. Det kan bara förbereda oss för evangelium.
Do not say that the law and the gospel contradict each other. There are no contradictions in Scripture.
Säg inte att lagen och evangelium motsäger varandra. Det finns inga motsägelser i den heliga skrift.
Law and gospel are distinct from each other, but they are in perfect harmony with each other.
Lag och evangelium är skilda från varandra, men de står ändå i perfekt harmoni med varandra.
do not say that only one of these doctrines is meant for the Christian.
Säg inte att bara en av dessa läror är menade och avsedda för kristna.
Even for the Christian, the law still keeps its significance.
Lagen behåller sin betydelse även för kristna.
In fact, when a person stops using either of these two doctrines, he is no longer a true Christian.
Det är faktiskt så att när en person slutar använda någon av dessa två läror, så är han inte längre en sann kristen.
So stated positively, both law and gospel are divine, given by God.
Gemensamma egenskaper som vi kan se är alltså att både lag och evangelium är gudomliga, givna av Gud.
Both are necessary.
Båda är nödvändiga.
Both are found in the Old Testament and in the New Testament.
Båda kan hittas både i Gamla testamentet och Nya testamentet.
Both have salvation as their goal.
Båda har frälsning som sitt mål och syfte.
Both are in perfect harmony with each other.
De står i perfekt harmoni med varandra.
And both are needed by Christians.
Och kristna behöver bägge dessa läror.
Now let's look at ways that law and gospel are not the same, but differ.
Låt oss titta på sätt som lag och evangelium inte är likadana, men skiljer sig åt.
Law and gospel are different in how they were revealed to human beings.
Lag och evangelium är olika på det sättet som de uppenbarades för människan.
People were created with the law written in their heart.
Människor skapades med lagen skrivna i sina hjärtan.
Because of the fall into sin, this writing in the heart has dimmed, but it is not gone.
På grund av syndafallet så har de här orden skrivna i våra hjärtan blivit lite suddiga. Men de är inte försvunna.
If you speak the law to the worst unbeliever, his conscience will still tell him that's true.
Om du predikar eller talar om lagen till den värsta av otroende, så kommer hans samvete fortfarande att säga åt honom, det är sant.
The worst sinner admits that he should do what is written in the law.
Den värsta syndare erkänner ändå att han borde göra det som står skrivet i lagen.
Why? Because the law is written in his heart.
Varför? Därför att lagen är skriven i hans hjärta.
The situation is different when the gospel is spoken. The gospel reveals and proclaims free acts of God's grace, and these are not obvious.
Situationen är annorlunda när man talar och predikar evangelium. Evangelium uppenbarar och förkunnar gratis nåd. Och denna gratis nåd, denna nåd som är gratis, den är inte uppenbar.
Gospel must be revealed to us by God.
Evangelium måste uppenbaras för oss.
The content of the law and gospel are different.
Lag och evangelium har olika innehåll.
The law tells us what we are to do. The gospel shows us only what God is doing.
Lagen talar om för oss vad vi ska göra. Evangeliet visar bara för oss vad Gud gör.
The law only commands and demands. The gospel only makes offers of forgiveness and grace.
Lagen befaller bara, kräver bara. Medan evangeliet istället ger oss ett erbjudande om förlåtelse och nåd.
Law and gospel have different promises.
Lag och evangelium medför också olika löften.
The law promises everlasting life and salvation if we fulfill the law perfectly.
Lagen lovar oss evigt liv och frälsning om vi uppfyller lagen till perfektion.
The law says, I will satisfy your hungry and thirsty soul. But it is not able to do this because it always adds, if you do what I command.
Lagen säger, jag ska tillgodose din hungriga och törstiga själ, Men den klarar inte av att göra det här. På grund av att den alltid tillägger, om du gör som jag befaller.
Now look at the gospel. It promises us God's grace and salvation without any strings attached.
Titta så på evangelium. Det lovar oss Guds nåd och frälsning utan några krav.
It is a promise of free grace.
Det löfte om gratis.
It says, take what I give and you have it. This is not a condition. It is a kind invitation.
Den säger, ta emot vad jag erbjuder, så har du det. Det här är inte ett villkor. Det är en vänlig inbjudan.
The law and gospel have different threats.
Lag och evangelium är olika vad det gäller hot.
The gospel does not threaten at all. It just comforts.
Evangelium hotar inte alls. Det tröstar bara.
If something in the Bible is a threat, you can be sure that it is law, because the law is only threats.
Om något som du hittar i Bibeln är ett hot, så kan du vara säker på att det är lagen. För lagen innehåller bara hot.
The law and the gospel have different results.
Lag och evangelium har också olika resultat.
There are three effects of the law. First, the law tells us what to do, but does not make us able to do it.
Det finns tre olika effekter som lagen har. För det första säger lagen till oss vad vi ska göra, men hjälper oss inte att bli förmögna att göra det.
Instead, the law makes us more unwilling to keep the law. The law makes me angry, stubborn, and causes me to sin more.
Istället så gör det mig mindre villig att följa lagen. Lagen gör mig här envis och orsakar ännu mer synd.
Second, the law uncovers our sins but offers no help to get rid of them.
För det andra så avslöjar lagen våra synder men erbjuder oss inte någon hjälp att komma undan dem.
As a result, it makes us despair. It makes us give up. It's hopeless, we say.
Som ett resultat så får det oss att förtvivla. Det får oss att ge upp. Får oss att säga, det är det.
Third, the law produces sorry feelings. It shows the terrors of hell, of death, and of the wrath of God.
För det tredje så producerar också lagen ånger och ledsna känslor. Den visar för oss fasorna av helvetet, dödens fasor och Guds vrede.
But it does not offer any comfort to a sinner.
Men den erbjuder ingen tröst till en syndare.
The results of the gospel are entirely different.
Resultaten av evangelium är helt annorlunda.
First, when the gospel demands faith, it offers and gives us faith in that demand. When we say to people, believe in the Lord Jesus Christ, God gives them faith through our words.
För det första, när evangelium begär, kräver nåd, så erbjuder och ger också nåd i samma krav. När vi säger till människor, tro på Herren Jesus Kristus, så ger Gud dem samtidigt tro genom det.
Second, the gospel never scolds the sinner. Instead, it takes away all terror, all fear, and all anguish, and gives peace and joy in the Holy Spirit.
För det andra, så förebrår aldrig evangelium synden. Istället så hjälper de oss att bli av med all skräck, all fruktan, all ångest, och ger istället nåd och frid i våra hjärtan i den heliga Ande.
Third, the gospel does not require anything good that a person must give. Not a good heart, not a good attitude, no improvement of his life, no godliness, no love either of God or men.
För det tredje, så krävs det ingenting när man får höra evangelium. Inga goda gärningar som man måste göra. Inte ett gott hjärta. Inte en god attityd mot Gud. Ingen förbättring av våra gärningar. Ingen gudomlighet hos oss. Ingen kärlek, varken mot Gud eller mot andra människor.
The gospel issues no orders. Instead, it changes human beings. It plants love in their hearts and makes them able to do all good works. It demands nothing, but it gives all. It gives love.
Evangelium ger inga order. Istället så förändrar det människors hjärtan. Det planterar kärlek i deras hjärtan och gör den förmögna till allt gott verk. Den kräver ingenting, men den ger allting. Den skänker kärlek.
We speak the law and the gospel to different persons. We speak the law to secure sinners and the gospel to alarmed or scared sinners.
Vi talar och predikar lag och evangelium för olika personer. Vi talar och predikar lag till den säkra och trygga synden och evangelium till den skrämda synden.
Notice sinners in both cases. We speak both doctrines, but we have to ask which people need law rather than gospel.
Observera att bägge dessa grupper också är syndare. Och vi talar om båda dessa läror. Men vi måste ställa frågan till oss själva. Vilka människor behöver lagen mer än de behöver evangelium?
We'll do this first Timotheus brevet, kapitel 1.
Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, ljudlösa och syndare.
As long as a person is happy while sinning or unwilling to quit a particular sin, we speak only the law, which curses and condemns.
Så länge som en människa är glad och nöjd i sin synd eller ovillig att sluta upp med den här speciella synden, så måste vi tala enbart lag som fördömer och förbannar.
But as soon as he's scared, we speak the gospel to him. As soon as he is scared, he is not a secure sinner anymore. He's a scared sinner.
Men så fort som man blir rädd och tar åt sig av lagen, så måste vi predika evangelium på honom. Så fort han blir rädd, så är han inte längre en säker, självsäker och trygg syndare. Då är han istället förvandlad till en rädd och skrämd syndare.
While the devil holds you in sin, you are not a proper person to speak the gospel to. Only the law must be spoken to you.
Medan djävulen fortfarande håller dig fången i synd, så är du inte längre en bra lyssnare när Gud predikar evangelium. Bara lagen måste alltså predikas för dig.
To poor, sad sinners, we do not speak a word of law. Say to a hungry sinner, come. No matter how great a sinner you are, there is still room for you. Even if you were a Judas or Cain, there is still room. Come to Jesus.
Till fattiga, ledsna och bedrövade syndare, så talar vi inte ett ord av lag. Säg istället till en hungrig syndare, kom. Det spelar ingen roll hur stor din synd är, eller hur mycket du har syndat. Det finns fortfarande plats för dig. Även om du är en Judas eller en Kain, så finns det rum för dig. Kom till Jesus.
The true points of difference between the law and the gospel, therefore, are how they were revealed to human beings.
De verkliga skillnaderna mellan lag och evangelium är därför, för det första, hur de uppenbarades för människor.
Their content.
Deras innehåll.
The promises they offer.
De löften som de erbjuder.
Their threats.
Deras hot.
The result of each doctrine.
Resultatet av var en av dessa läror.
And the persons to whom either the one or the other doctrine must be spoken.
Och de människor till vilka man får tala om antingen den ena eller den andra av dessa lärdomar.
Now if you would look at the worksheet for this introduction.
Titta på pappret med uppgifter för den här introduktionen.
If you are listening carefully, you have all the answers written in already.
Om du har lyssnat uppmärksamt så har du redan fått i alla svar.
And keep pencils. Okay, we'll go through that once because most of you have all the answers already. Could you read the first question?
Sure. Vilken förmåga ansåg Martin Luther vara mycket viktig?
Can we give the answer to the first one?
Okay,
to separate law and gospel, right? Give me a definition.
Efter att ha hört Luthers definitioner, skriv nu ner din egen definition av lagen till att börja med.
Guds ord och befallning.
And evangelium.
Guds gåva till oss.
So the law is what God commands us to do and not to do. The gospel tells us what God has done and gives us freely.
So lagen är alltså vad Gud kräver, medan evangeliet är vad Gud ger till oss. Vad är sant om både lagen och evangeliet?
Och det är Guds ord.
Det var A och B. Man skriver där.
Båda är lika viktiga.
Och C.
Båda finns både i gamla och nya testamentet.
Och C.
Något annat mål. Frälsningen.
Och E.
Nu står vi perfekt handla i med varandra.
Och F. Till slut.
Fördel av evangelien är gudomliga.
Ja.
Och den
är viktiga också för kristna.
Ja.
And nummer 4.
Ska vi titta på nummer 4 här. Hur de uppenbara lag evangelien. Hur uppenbara. Hur är det med lagen? Hur uppenbaras lagen?
Skriven i våra hjärtan.
Ja, i varje hjärta. Och hur uppenbaras evangelium?
Det måste uppenbaras till oss av Gud.
Innehållet i lagen. Vad är lagens innehåll?
Vad vi ska göra.
Guds befallning vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Bra. Och...
Ja.
Ja. Och evangeliet innehåll
vad Gud gör.
Hur är det med löften då? Vad lovar lagen?
Evigt liv och frälsning om vi håller den.
Precis. Och vad lovar då evangelion?
Guds nåd och frälsning utan att
ja. Vad finns det för hotelser i lagen? Finns det några hotelser?
Lagen
är bara mot. Och evangelium då? Finns det några hot i evangelium? Vad finns det för resultat? Vad får lagen för resultat i vår hjärta? Påverkar oss.
Ingen kraft att göra det vi ska göra.
And remember the law produces, as we said, it makes us mad at God. It makes us give up. It makes us feel sorry or feel bad.
Dessutom så gör alltså lagen oss arga. Och den får oss att ge upp. Och den får oss att tycka synd om oss själva. Vad finns det då för effekter av evangeliet? Vad har det för effekt på hjärtan?
Det var genom er tro och nåd.
Ja. Tro, nåd och test.
And we could come up with a list about this long, couldn't we? All good things.
Vilka människor riktar sig de här lärarna till? Hur är det med lagen? Vem riktar sig lagen till? Och vem går den predikas för?
Säkra syndare.
Säkra syndare. Och hur är det med evangelium? Vem går den predika evangelium?
Förskräckta.
Ja. Sen har vi en diskussionsfråga här då. Missionärer från Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, mormonerna, hävdar att de förkunnar evangeliet. De säger att evangeliet är en serie lagar som den himmelske fadern har gett oss för att visa oss hur vi ska komma till den gudomliga himlen. Vad är fel med deras definition av evangeliet? Och hur kan man tillämpa Galaterbrevet 1:6-9 på dem?
Med Galaterbrevet så kan man säga att de förvränger Kristi evangelium. De gör evangelium till lag. Och därmed är det ett annat evangelium. Och därmed skapar de förvirring.
To that passage, we can say that they are distorting gospel and making it into law.
It should be a curse. If you go to the Mormon Tabernacle in Salt Lake City, Utah, and as you'll see a big plaque as you enter, and it says, the gospel of Jesus Christ, - love God with all your heart, soul, and mind, love your neighbor as yourself.
Om ni åker till Mormonernas tempel i Salt Lake City så kan ni se en stor skylt på utsidan. Och där står det, Jesu evangelium, älska Herren över allting och älska din nästa så som dig själv.
The difficulty in dealing with the Mormon church or Mormons is they use all the right words, but they have changed them into completely different meanings.
Det svåra när man diskuterar med till exempel mormoner är att de använder Guds ord, men de använder inte korrekt. De får att betyda någonting annat och förvränger Guds ord.
For example, what could be wrong with being a church of Jesus Christ?
Till exempel, vad kan vara fel med att vara en kyrka i Jesus Kristus?
But they mean something totally different from the Bible when they say that they believe in Jesus Christ.
Men de menar något annat än det Bibeln lär när de säger att de tror på Jesus.
The classic book and movie about the Mormons was called The God Makers.
En klassisk film som är känd som handlar om mormonerna kallas helt enkelt Guds skaparna.
The God Makers. And real simply, what this book showed is that the Mormon church teaches Jesus lived such a good life that he became part of God. And if you follow the gospel of Jesus and live the same life, you also can become part of God.
I korthet så lär alltså den här filmen att, och även kyrkan då, Mormonerna, att Jesus levde ett perfekt liv. Han levde bara så pass fint att han blev del av Gud. Och då är det också logiskt att säga att om vi kan leva tillräckligt gott, vara tillräckligt goda i oss själva, så kan vi också på samma sätt bli del av Gud.
So we see here that the words have been totally changed in meaning, so that what the Mormon church teaches as gospel is pure and simple law.
Här kan vi se alltså att orden har fått en helt ny betydelse. Det mormonerna predikar som sitt evangelium är egentligen lagen som kräver dem.
And Galatians says that even if an angel were to teach us something other than the gospel that we've learned, let him be cursed.
Men oss i brevet säger till och med om en ängel skulle lära oss något annat än det vi har fått lära oss om evangelium i skriften, så ska vi förkasta det.
Is there any questions or anything you'd like to talk about this introductory section before we move to Theses 1?
Är det någonting som ni vill fråga om den här introduktionen nu innan vi börjar på tes 1?
Okay. Then we'll move on.
Vi kanske kan säga då, de som kom lite sent, att försök fylla i svar med ansikt pratar, så det är lätt att gå igenom ett stycke i talet.
Okay.